Välkommen till HockeyGBG-podden. Podden HockeyGBG är en intervjupodd med lokala hockeyprofiler. Du ska lyssna och att ge en chans att lära känna spännande lokala hockeyprofiler på djupet. Jag som gör podden heter Rickard Andersson och har verkat i distriktet i 15 år som tränare, hockeygymnasieansvarig och sportchef. I andra avsnittet av podden har jag pratat med Emil Olsén som tog 13 SM-guld i Frölunda som tränare och numera jobbar som spelarutvecklare för agentbyrån AMA Agency. Vi pratar om uppväxten och spelarkarriären, hur han kom till Frölunda som ledare, vad han lärt sig av NHL-legendaren Thomas Sten, hur det varit att coacha framtida NHL-spelare och Frölunda-legendarer, hans syn på spelarutveckling, hur det är att stå på bänken i Skandinavium. Vi pratar också om hans frus bortgång och avslutet i Frölunda samt åren som följde med äventyr i Varberg, hur han via bäcken kom in på talangutveckling i en agentbyrå och om han någonsin kommer att ställa sig på en tränarbänk igen. Du kan lyssna på HockeyGBG-podden på Podbean, Apple Podcaster eller Google Podcasts. Där finns även tidigare avsnitt med tränarresenären Anders Masken Olsson. Följ podden på Google Podcasts, Apple Podcaster, Facebook, Instagram eller Twitter för att inte missa nya avsnitt. Podden görs i samarbete med Nordic Hockey Center i Stenungsund. Och här kommer en hälsning från NHC.
Avsnittet presenteras av Nordic Hockey Center. Nordic Hockey Center är norra Europas modernaste träningsanläggning för hockeyspelare. Träna i vårt gym som är designat för idrottare. På våran rink som har den senaste hybridisen kan du gnugga detaljer själv eller lira smålagsspel med dina kompisar. Här kan även målvakter köra målvaktspass. På vår interaktiva skottramp skjuter du på en så nära verklig målvakt det bara går. Vi mäter träffsäkerhet, reaktionstid och skotthastighet. På skatemillen analyserar vi din skridskoåkning. Med våra höghastighetskameror och analysprogram optimerar vi dig till att bli snabbare på isen. Förutom just analysen kan du köra rehabträning eller ren skridskofys. Nordic Hockey Center erbjuder just dig en helhetslösning för att optimera din träning. Vi har ett helt nytt VR-system som är ett perfekt hjälpmedel för målvakter och utespelare att träna på alla tänkbara matchsituationer. Oavsett nivå är alla välkomna, tjejer som killar. Titta in hos oss på Ucklumsvägen 2B i Stenungsund eller gå in på www.hockeycenter.se.
Stort tack till Nordic Hockey Center för att ni stöttar podden. Har din firma eller förening ett budskap ni vill ska nå ut till hockeyintresserade göteborgare? Eller vill ni sponsra och därmed bidra till fler poddar och texter med Hockey Göteborgs fokus, så hör av er via mail till andersonrickard@hotmail.com. Andersson Rickard är ett ord, Rickard stavas med CH och sen är det hotmail.com. Eller hör av dig via HockeyGBGs Facebook, Twitter eller Instagram-sida. Ett annat sätt att stötta podden är att lyssna på den eller berätta om podden för andra som kan vara intresserade, till exempel genom att dela inlägg och avsnitt i sociala medier. Stort tack till dig som lyssnar och på andra sätt bidrar. Nu till Emil. Hoppas att ni ska uppskatta och lyssna på vårt snack. Ja, men tjena Emil. Kul att du ville ta ett snack och att du låter mig spela in det här så andra får lyssna också.
Ja, kul att vara med.
Du, jag funderar lite grann på när första gången jag hörde talas om det här var. Jag tror det var när med min brorsa där, Jocke, blev kontaktad för att provspela med Frölundas juniorer.
Ja.
Sen när jag går tillbaka lite i historieböckerna så var ju du med redan 00-01 där i juniorerna. Och då var ju min kusin Fredrik med och spelade några matcher i J18.
Ja.
Så det var egentligen din första kontakt med våran släkt då, tror jag.
Ja, precis.
Och jag som är från Munkedal vill gärna börja med att droppa alla munkedalingar då som du har haft att göra med. För de kanske försvinner lite sen. Men du hade ju även Kalle Olsson några år där. Och alla de här tre har ju lyckats att göra en karriär sen. Fredrik i Västerås där som kapten. Och tröjan ska upp i taket här i vinter. Och Kalle spelar ju både Västerås i Allsvenskan, Linköping, Örebro och SHL. Och han jobbar ju med Örebros juniorer nu då. Och sen Jocke som har fått spela några matcher i NHL där och Örebro och HV sen han lämnar Frölunda.
Mm.
Sen har ju Munker haft några juniorer till i Frölunda, både före och efter din tid. Men, och sen sitter du här och får dras med mig en stund nu då, som också är Munkedalen.
Det känns bra.
Hur har Munkedalen varit att ha att göra med, tycker du?
Fantastiskt bra killar, ödmjuka och bra hockeyspelare. Men personligheterna också på alla de här tre är ju fantastiska. Bra killar och liksom lagspelare och laglojala och alltid gjort sitt för jobbet eller för laget. Freddan där var ju otroligt smart center. Det är typ en tränares lite dröm du kan bygga runt om. Bygga vilken kedja som helst runt om man säger. Så det, och sen med Kalle där, så en fruktansvärt bra skridskåkare som en riktig speedkula. Som också en kille som liksom man kunde sätta in lite varstans i ett lag. Liksom gjorde allt för laget då. Så det, och sen din bror då, igen då, smart center som också tog ansvar och nej, men det är lagspelare på något sätt, alla de här Munkedalskillarna, att liksom alltid varit positiva killar och kommer varje dag till träning med ett leende.
Bra, fick vi lite Munkedalspromotion där, tackar vi för. Vi kommer ju återkomma en hel del till det här med din tid i Frölundas juniorer som var ganska lång och väldigt framgångsrik. Men jag tänker vi ska börja lite med vart du är någonstans nu i livet och så nuvarande projekt.
Ja, jag bor i Göteborg, i Utby Göteborg med mina barn Emma och Alex. Jobbar på AMA Sports Agency som spelarutvecklare då. Och lite scouting är det också, men i dagsläget har vi tagit in 2 scouter som hjälper oss då, så jag kan lägga all tid på utvecklingen bara.
Mm. Vad är det som tar upp det mesta av din tid i jobbet?
Jag ser ju alla killarnas matcher och vi jobbar med ett program som heter Instat, så mesta tiden är ju framför att se datorn och se matcher då. Och sen resandet då tar ju tid, om man säger, när man väl ska ut på fältet då.
Mm.
Men jag ser ju, jag försöker se så mycket som möjligt efter helgen då, när de flesta juniormatcherna är då. Och i det systemet så kan jag, där kommer ju killarnas klipp, alla klipp upp, och där kan jag ju klippa ihop och rita ett 6-7 klipp som jag tycker det kanske man ska tänka på då. Och så får de det på mail och så ringer de upp och så går vi igenom. Så det är ett bra verktyg att jobba med.
Mm. Hur ser en vanlig dag ut för dig? Är det framförallt vid skärmen där då? Eller har du några rutiner liksom hur det ser ut?
Nej, det blir ju stort sett det. Och så blir det telefonsamtal, möten med våra spelare då. Mm. Det är väl nästa tiden då. Mm. Så en dag man börjar, man går igenom, de ringer och så bokar man upp möten när man ska sitta i telefon ungefär en kanske 40 minuter per spelare då.
Mm. Mm. Vad gör du förutom att jobba då?
Det är inte så mycket, det är mestadels jobb om man säger. Så fritiden, ja, det har jag. Det blir liksom bara ta det lugnt, försöka break off från hockey och inget speciellt, inget golf eller något sånt där, paddel har jag spelat lite grann, men det gör jag inte så mycket nu.
Nej. Och du är född 71 och du var inne på det, ni bor i Utby där, och Alex där grabben spelar i Bäckens junior A-lag nu efter ett gäng år i Frölunda, moderklubben i GIK.
Ja, just det.
Mm. Så du har en dotter, Emma, spelar hon också hockey eller?
Nej, hon håller på med lite cheerleading där. Så hon nu är det mest att gå på gymmet.
Ja, okej. Okay. Jag tänker vi ska backa bandet lite till början så här, för att förstå lite hur du hamnar där du är idag. Men du är själv uppväxt i Göteborg eller?
Nej, men uppväxt i Tynnered, ute i Frölunda, på Rubingatan.
Mm. Och vad har du för moderklubb som spelare då?
Det är Frölunda.
Det är Frölunda. Ja. Mm. Hur var det för dig att växa upp ute i Tynnered?
Nej, det var bra, fantastiskt bra uppväxt. Liksom mycket spontan idrott och ja, vi var väl ute igen och spelade landhockey och fotboll och så det var nej, men det var en bra uppväxt.
Hade du några andra intressen förutom idrotten eller var det det som gällde?
Nej, det var bara det. Det var ju bara ja, men det man höll på med, hockeyn och fotbollen, och så var det ju, man gjorde ju allt där. Man spelade ju tennis och fick hitta lediga tennisbanor runt om i områdena runt omkring och stod i kö för att komma, ja, få spela. Om man säger nu är det ju jag växer upp gräs på tennisbanorna idag. Sorgligt nog. Så men nej, men det var ju så lite grann. Det fanns inte så mycket tv-spel och annat, så man fick gå ut och leka.
Hur och när började du med mer organiserad idrott? Var det tidigt eller var det sent? Eller?
Nej, man började upp i skolan i Frölunda. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag började på. Jag glömde var Slottskogsrinken där ute i Frölundaborg där hockeyskolan var då. Sen spelade jag fotboll då och det var uppe på Rudalen också i Frölunda då. Det var väl i samma ålder man började, vid 7-8 kanske. När hockeyskolorna började. När man började så.
Just det. Och sen du fortsatte egentligen i Frölunda hela vägen upp till junioråldern där.
Ja, ända fram till sista års junior där. Så var jag med och laget lite grann och tränade lite på sommaren. Gjorde lite A-lagsmatcher, så där, träningsmatcher och sånt. Så man var med alla åren där och nej, men det var roliga år som vi hade där.
Hur var Frölundas, om vi tänker framförallt på juniorverksamheten på den tiden jämfört med hur den var sen när du kom in som ledare?
Det går inte att jämföra. Det var helt annorlunda hur proffsigt det var och hur organisationen var och upplägg på hockeygymnasium. Och hockeygymnasium kom ju till Göteborg mitt sista år, började de på Buregården där. Det var och spelade Mats Lind där som var ansvarig för det. Men jag gick aldrig det. Men det var väl då det började lite grann. Man började ta in någon enstaka utifrån och sådär in till juniorlagen då.
Hur var du själv som spelare då? Var du back eller?
Ja, just det.
Ja. Hur var du som back?
Ja, jag säger att jag var spelskicklig. nej, men jag har haft alla bra blick för spelet och bra spelsinne och sådär. Spelande back kan man säga.
Ja. Rightare.
Just det.
Ja. Efter Frölunda fortsätter du några år till där i Härryda och GIK enligt Elite Prospects där och spelar fram till 99, så du var 28 när du valde att byta spår och bli ledare.
Ja, just det. Nej, men det blev efter Frölunda-tiden där då, eller innan där hade man ju börjat jobba och liksom, det är inte som du är idag att du drar iväg och spelar. Du kan åka vad som helst och spela idag och kanske hjälp av agenter och annat då. Det blev att man blev kvar och de flesta spelarna i både Mölndal och Frölunda allting blev ju kvar i Göteborg. Så division 2-lagarna var ju riktigt bra på den tiden. Jag spelade med Jörgen Pettersson och Peter Gustafsson och Kent Hargren. Vi hade ju kanongäng där uppe i Härryda. Kvala mot Oskarshamn upp och sådär. Så det var på den tiden stanna alla i stort sett i stan och jobba och spela. Så tvåan var bra på den tiden. Så det blev lite olika klubbar där på det.
Sen du spelade som sagt till du var 28 där. Sen valde du att byta spår där och bli ledare. Och det var den vevan som du la av och spelade då, antar
jag. Ja, jag fick. Eller det fanns en ungdomsansvarig i Frölunda då, som heter Håkan Ivarsson på den tiden som jag kände. Och jag hade nämnt för han att jag var lite less på hockeyn. Och att jag var lite sugen på att kanske hjälpa till igen i Frölunda som ja, ungdomsledare och för jag tyckte det hade varit kul. Så de visste ju om det där nere och sen spelade jag i GK där spelade jag med en kille som heter Jimmy Blixt. Hans pappa Ilka Blixt hade I18 då i Frölunda. Och Janne Karlsson hade I20. Då var ju, Janne var ju ansvarig på den tiden, junioransvarig då. Men ringer Ilka med frågan, var sugen på att bli assisterande med han i Frölundas juniorer då. Det var ju inte min tanke. Min tanke var kanske att få börja på ungdom också. Men de ville ha in mig där. Jag är tacksam för idag. Det är därför jag nog jobbar med det fortfarande. Om man säger. Och att jag tackade ja och tog chansen. För det så... Ja, mycket att tacka dem för att man har fått jobba med detta så länge på heltid.
Du var inne på det att du ändå hade sökt lite kontakt själv så här och nämnt att du var intresserad. Vad var det som gjorde att du var nyfiken på att bli tränare?
Nej, men jag tror jag tyckte det här med hjälpa till och utveckla redan då, alltså med det var något intresse jag hade, bara att jag ville nog jobba med det, eller inte jobba med det så, men just att komma in någonstans och hjälpa till och hjälpa unga och bli bra, bättre.
Och du nämnde det här tränaruppdraget var som assisterande i 18 till att börja med. Om jag har gjort min research rätt så var det blev Thomas Sten sen som blev huvudansvarig för I18 ditt första år, eller var det först andra året?
Andra året kom då, Thomas var ju uppe i A-laget då, som assisterande tränare. Så jag, nej, det var jag och Thomas där som hade I18 då, om man säger, i 2-3 år tror jag. Sen började han scouta för Minnesota då. Han hade också det jobbet då, så han inte med, så det blev att jag tog över sen.
Ja. Hur var Thomas Sten att jobba med då?
Fantastiskt bra. Hockeykunnig, bra människa, bra att jobba med unga spelare. Han är otroligt Nej, men just när han får ut sin kunskap till de här unga spelarna, och det så som han driver både träningen. Jag lärde mig väldigt mycket av han, Thomas. Man kan uppfatta han som blyg och lite så, inte säger så mycket, men när han väl får jobba med på isen med killarna så är det ett riktigt bra driv, om man säger.
Vad är det framförallt som du tar med dig från hans ledarskap och kunskap när du själv tog över?
Ja, men han sa det till mig, vi ska lära dem, försöka lära dem något nytt varje vecka liksom. Att vi ska ha någonting, att vi ska ha något tema i livet och vi ska jobba med. Och liksom få dem att, kan vara teckningar, det kan vara vad som helst. Men just att man ska ha det här att vi ska inte vara bekväma i utvecklingsjobbet. Vi ska liksom varje dag, de ska ha med sig någonting i när de lämnar klubben, om man säger.
Vad tog du med dig själv från spelarkarriären in som ledare? Var det något sånt där som du kände med dina gamla tränare, att det där var bra, så vill jag vara, eller det där var inte bra, så ska jag aldrig göra, eller så?
Ja, det finns ju blandat. Man tar ju med sig rätt mycket, och liksom kanske hur man ska vara och sättet man ska vara på, hur man ska liksom prata till spelare. Sen under min karriär, vi har väl inga direkt något namn så man kan nämna i. Men det jag lärde mig, det var att jobba med först och främst Ilka Blixt, som också en bra ungdomsledare. Och sen, jag fick ju vara med Conny Evensson och Janne Karlsson och många nära. De här, det lärde jag mig otroligt mycket på. Lillis Lund och Thomas. Och det, jag har haft så mycket hockeymänniskor runt om som jag lärt sig mycket av under de här åren i Frölunda då. Man kan åka runt på alla möjliga utbildningar, men just att få jobba nära såna här ledare och tränare, det är det bästa.
Är det någonting särskilt som du har liksom tagit med dig från alla de här ledarna som du känner att det här har varit superviktigt för mig i mitt ledarskap, eller ett positivt exempel eller så?
Just när det gäller juniorspelare och liksom tänkt, jag har ju försökt att tänka lite grann att jag ska försöka utbilda alla och få med alla i en, ta in i ett hockeygymnasium. Ja, men det är ju rätt mycket spelare man har hand om. Det är ju 40 kan vara 40-45 spelare du ska liksom jobba med. Och men för mig, eller det vi pratar mycket om, eller det jag fick liksom med Janne och vi pratade om mycket när vi, det var liksom få med alla ska liksom i 18 till exempel, vi ska inte ha några, ja men som det är idag, det är väldigt mycket fokus på PP1 och PP2, att det, du bestämmer det tidigt för att de här ska spela powerplay i 4 år, så alltså du, alla ska ju kunna i alla fall första året få möjligheten till att spela powerplay, alla ska kunna spela boxplay, så det är en utveckling, utbildning, och det stod vi fast, eller det var någonting jag. Det gjorde nog också mycket att man, vi vann så mycket också, för vi blev som bredd, för vi fick med alla killar på något sätt. Och det glömmer jag aldrig, att det var väldigt viktigt för Frölunda, eller då när jag kom in, att få med alla på tåget. Om man säger. Sen förstår man i slutändan att det blir så, att det är några, men att alla har en chans och möjlighet att känna att man är med.
Sen blir du kvar i Frölunda i 13 år och har gjort en jäkla resa rent ut sagt. Du började då som askkurs på J18 ett par år för att sen bli huvudtränare och jobba med hockeynaset i 7 år har jag skrivit. Och sista åren då var det lite olika. Du var askkurs i elitserien och J20 headcoach och spelarutvecklingsansvarig och så vidare. Hur många SM-guld har du tagit totalt som tränare, junioransvarig och personal i föreningen? Har du koll på det?
Åh, herregud. Juniorguld som junioransvarig och hockeygym och om allt vad det innebär, med det är väl 13 tror jag. 13 guld då. Så det är
ett per år. Det är bra.
Ja, om man säger sen var det ju 0-0-3, 0, det är ju 2 år där, 0-3 och 0-5 där vi tog guld på alla lagarna då. J18, J20 och A-lag, jag vet inte om någonsin kommer göra det igen, men, och vi var nära även 06, A-laget fick stryk där i finalen då. Då vann vi också på J18, J20, så det har varit häftigt då. Även vunnit i år, men det, gulderna i sig, det är ju jättekul att få vara med, och det är så att man är inne i den här, det blir som en bubbla, att vi gjorde vårt jobb varje år, så man tänkte inte på det sättet, men det är kul för oss som organisation och det, men varje år var ett nytt år och vi liksom, man fick hela tiden liksom vara på tårna, och jag vet när vi startade ett år i augusti, då gick vi in i året efter nästan direkt i jobbet och scoutingen och jobba hårt för att få rätt spelare och sådär. Men det är det. Man, för killarna som har fått vara med på de här guld, jag hoppas att de har nog med sig hela livet också.
Så ni det liksom som en viktig del av utbildningen, just det här tävlingsmomentet, eller var det viktigare att utveckla spelarna individuellt, om du förstår vad jag menar?
Nej, men vi skapar ju en tävlings, alltså det här tävlandet på morgonen, vi hade ju, det var ju en väldig utveckling med och allt vad det innebar oss. Men just det här att du tävlingen varje dag, liksom tävlingsmoment, att vi leder runt om, vi får inte luta oss tillbaka, vi ska driva varje dag, driva grupperna varje dag. Och givetvis så hade vi otroligt mycket bra hockeyspelare också som liksom tog åt sig detta, och det är klart att alla de här killarna får en utveckling, då blir man ju bra också.
Ja, vi tänkte vi skulle hoppa över till det med just spelare. Det blir ju med den tiden som du har varit i Frölunda och det jobbet som du och klubben gjorde då, så har det ju passerat en hel räcka intressanta spelare, kan man ju lugnt säga. Ja. Och med risk för att det blir lite mycket namn då, så tänkte jag att jag ändå skulle nämna ett axplock för att man ska förstå lite vad det är för spelare som har passerat. Men i början där så var det ju bland annat Louis Eriksson, Fredan Sjöström, Alexander Sten i J18, och såklart ditt första år där var det ju Bröna Lundqvist och Komber och Tolsa och några som var J20 också. Anton Axelsson, Fredan Pettersson, Patrik Karlsson, Robin Lehner, Mikael Böttke, Lars Eller, Filip Larsen, Kalle Klingberg, Niklas Lasu, Christian Folin, Erik Karlsson, Johan Sundström, John Klingberg. Nu har jag bara tagit liksom de som kanske är lite, har gjort lång karriär och framgångsrik i Frölunda eller NHL där. Men det är ju en hel räcka som har gjort karriär i SHL och Allsvenskan också, som har haft en jättefin hockeykarriär. Så kort sagt kan man ju säga att det är inte så många från Göteborgstrakten som är födda mellan typ 80 och mitten på 90 åtminstone, som du inte har haft att göra med, kan man säga.
Nej, precis. Nej, men det är... Det har varit en hel del killar, om man säger.
Har du någon som du är lite extra stolt över, så här, att du har upptäckt eller utvecklat, som kanske inte var sådär given för alla andra? Det är klart, vissa av de här visste man ju kanske när man tog in att de här kommer bli bra, och sen vet man inte hur bra. Men var det någon som varit lite överraskande så, eller?
Ja, alltså det är lite så här att om man tittar på, ja, men ta en sån, så vi kan ta ett exempel på en kille som spelar idag, eller två killar som spelar idag, som Tom Patrik Karlsson som kom in med 87-kullen, så otroligt stark. Han var väl längst bak där i den, liksom kom från Kungälv, och han var ju inte den som var topp i den kullen. Och det är det jag menar, just det här med att få, för mig var det, eller för oss var det ju viktigt då, han skulle ju också bli bra i det med, alltså vi kunde ju bestämt oss för Mattias Ritola, Saki och Fredrik Pettersson och de här då, som var kanske topparna i den kullen. Men jag tror den miljön som Patrik fick vara i, och att vi såg han på den spelaren han var tidigt också, att han kände det, jag vet inte, det får du ta med han, men min känsla är liksom att han hängde med tåget och jagade de här, och det gjorde ju att han fick sin utveckling. Och det är ju samma med kanske med en sån som Niklas Larsson med. Så, alltså för mig, alltså det viktigaste är ju egentligen när man håller på med det här, det är att man kan skapa NHL-spelare och att de blir tidigt draftade, och det. Det kan ju, det är ju jättekul för stunden, men man, det är ju de här killarna som Frölunda ska, till exempel då, eller som man ska leva på i 10-15 år, som ska vara kvar, eller egna killarna och helst göteborgarna om det går, att de är man ju nog, och jag är ju stolt över att de har gjort sin resa, om man säger så. Jag kan ju nämna de här som är NL och det, men de, när man jobbar för en klubb eller så är det ju för förhoppningsvis att de ska, vet det, spela i Frölunda, och då har du några sticker iväg, och men de som kanske blir kvar blir SHL-spelare då, eller elitserien som det heter då på den tiden. Så det, ja. Nej, men sen är en sån som Kristoffer Persson, en kille som spelar i HV och Frölunda genom åren, som vi tog ifrån Härryda från ingenstans. Jag fick ett tips från Gösta Baru, som var en stark ledare som inte lever idag tyvärr, som ringde mig och bad mig kolla på en sån. Jag åker upp och kollar när de spelar Härryda juniorer där. I stort sett från ingenstans. Och, han hade spelat där, jag åkte upp och kollade på honom på gången. Så till slut så fick han börja hos oss, och sen gjorde han ju en jättekarriär från ingenstans till att bli etablerad SHL-spelare. Så det är lite roligt med Kristoffer, jag tycker. Att man, det går att gå den vägen med, om nu man vill.
Är det någon egenskap, om man slår ihop alla de här som har blivit allra bäst, så ser du någon egenskap som är gemensam för alla de spelarna som har lyckats allra bäst liksom? Och vad skulle det vara i så fall?
Ja, dels är det ju att de har den här grundtalangen i dels i att kunna och tävla och träna. För det är otroligt mycket tid att få lägga ner på detta. Och har du liksom med dig mycket i verktygslådan när du går in i det och utnyttjar det och tar vara på det, så det är väl mycket det, tror jag, att de är tidigt bra, om man säger, och så, nej, men de tar åt sig den här träningen som är då. Sen är alla så olika. Det är som Erik Karlsson, som jag hade, han har ju en otrolig, alltså, bolltalang och spelsinne, så han blev ju allting enkelt. Alltså det är man blir ju, kunde vara tokig på han ibland på liksom träning och match. Han liksom bara åkte omkring. Men när det väl liksom började dra ihop sig, så var han otroligt skicklig. Han hade ju den talangen. Han hade ju aldrig varit med om en sån bolltalang och jobba med det. Vad han än tog i, så blev det bra. Jag vet med A-laget där. Vi mötte Pixbo i innebandy i deras Pixbos A-lag där. Jag menar, han går ut och är bland de bättre på, bland även Pixbo-spelarna i innebandy. Så, ja, men just det. Han har ju levt mycket upp sin bolltalangen i spelsinne och boll, om man säger. Du får en blandning av allt på något sätt. Så det.
Spännande. Mm. Har du kontakt med många av dina gamla spelare sådär, eller hur funkar det?
Ja, hyfsat några sådär man har lite kontakt med. Man träffar dem nu i efterhand och sådär, och brukar åka ner på någon gång på sommaren där och heja på alla när de tränar på isen nere i Slåskosvinkeln eller från Laborg där. Det är kul. Bara kingsa på dem lite grann. Och, ja, så det är... Det är väl ända, om man säger.
Ja. Du var inne lite på det här med filosofin i juniorerna, att det var viktigt för er att få med alla och så. Hade ni några andra viktiga principer eller liksom idéer så där kring träning och match och spelidé som ni tyckte var viktigt liksom?
Ja, men det som varit viktigt, alltså, det är att få dem in i från första början då, om man tar J18 då, och rätta sig in i vad som är i ett kanske ett vad man ska vara på banan och spelsystem och jobbet i egen zon, var ska du vara och få de här grunderna i sig. Så det blir ett evigt tjatande de första året på många andra, så man var noggrannhet och det här med mat och sömn och alltså allting. Det är ju, de ska ju in i någonting och bli en elitspelare. Det största jobbet görs ju på 18 i stort sett när man får in dem. Och rättar dem in i ledet i vad vi vill då.
Du var ju ansvarig för hockeygymnasiet och juniorverksamheten, men valde att vara på 18 om jag har förstått det rätt. Var det medvetet för att du skulle ha lite mer koll på det här med starten?
Ja,
liksom?
Jag kände ju så här som jag var, jag hade ju hockeygymnasiet då, så jag ville ju ha, det handlade ju mycket om, då jag var ju själv rätt många år innan Jens Gustafsson kom in då, och som på J20 heltid då. Så på hockeygymnasiet var det jag och Per Edlund då, som är fystränare, så som drev det då. Sen var det mycket scouting för att få in dels rätt spelare in i organisationen då. Så allt jobb som fick göras där och hockeygymnasium och få in dem i detta, det kände jag liksom att man kan inte bara släppa över det på någon ny, så och det har aldrig varit någon prestige för mig liksom att gå upp eller sådär, för det var jobbet för klubben som, ja, men det var det viktiga, om man säger så. Det jag kände att jag fick förfrågan om jag ville, men jag sa nej, jag vill ha koll på läget, och det har inte med att jag inte trodde att någon annan skulle kunna göra det jobbet, men jag kände liksom att det var så viktig del i klubben, så att jag kände själv att jag vill inte släppa det.
Under de här åren, i och med att du var så pass länge på, framförallt runt juniorerna och även när du var på A-lagssidan där, så hade du bra koll på juniorerna, tänker jag, men vad ändrades arbetet på något sätt med den, från att du började till att du avslutade, att liksom någonting blev viktigare för er som kanske inte var lika viktigt i början, eller att spelarna ändrades på något vis eller så?
Nej, det ska jag väl inte säga direkt. När jag gick upp i A-laget där, så kom ju Björn Liljander in och tog över lite det hockeygymnasiumjobbet där och gjorde det fantastiskt bra. Och fortsatte med våran filosofi i jobbet, om man säger. Så det fortsatte ju även när jag var uppe där. Jag har lagit en sväng där. Så jag tycker inte det ändrades. Det som ändrades under mina år, det var väl mer, inte, det var ju det här med föräldrarbiten då. Att den hetsen har ju avancerat, eller blivit större och större då. Det var väldigt lugnt i början och sen eskalerade i just den här, ja, föräldrar och som ska ringa och lägga sig i och ha sina åsikter då. Det är väl det som jag tyckte förändrades under de sista åren.
Varför tror du att det har blivit mer av det på senare år än vad det var tidigt här?
Ja, det är en bra fråga faktiskt. Jag vet inte om det har blivit någon form av tävlan. Jag får kanske en känsla eftersom jag själv har haft en grabb som jag har följt genom åren och ser lite beteendet. Det är inte, jag ska inte dra. Men jag ser det här, föräldrar mår dåligt. Föräldrar tävlar gentemot andra barn genom sina barn. De vill uppleva någonting genom sina barn som de själva kanske inte fått vara med och uppleva. Det blir någon jämförelse med vad alla andra gör, om den om det här att man hela somrarna är iväg och på läger och det, jag säger ingenting, man gör precis vad man vill, men det blev någon sån här hysterisk hets som skalerade. Det tyckte jag var lite obehagligt, som man själv inte riktigt uppvuxen med det där, med att det är det, eller att man, ja, det ska vara liksom ett lugn för barna, men det blev liksom en, man skulle vara med på allt, åka iväg på allt och Så det tycker jag är en bit som har förändrats, som fortfarande håller i sig, tycker jag. Det är det här hetsen runt omkring killarna.
Har du sett, om du tittar på omgivningen runt det, sådär, har du sett att det har varit lätt för vissa föräldrar att dras med i det här? Liksom att man kanske är okunnig eller osäker och så lätt att man hakar på de som kör liksom, eller...
Ja, det är väl mer åt det hållet, att man blir osäker och nu ska de iväg på någonting, då måste vi hänga med, annars blir våran grabb sämre än dem och sådär. Alltså det här, att det blir någon, som jag säger, någon sorts tävling och ja, men sen ja, man gör ju som jag sa tidigare här, man gör precis vad man vill, men jag tror ibland kan jag liksom frågasätta vad vill barna själva.
Mm. Ja, intressant.
Mm.
Du körde ju som sagt Fokus Hockeygymnasium I18, mm, även om du såklart var involverad i hela föreningen, de senare ålderskullarna såklart, men i början där, och sen så på senare så blev du ju också lite inhopp i A-laget och du körde något år på J20 och lite spelarutvecklingsansvar och så, men mm. Det började ju med på A-laget då ett inhopp 07-08 när du och Jens Gustafsson då, som du nämnde tidigare, hoppar in tillsammans med Roger Melin där för att ersätta Pelle Bäckman och Benny Westblom när de hade haft lite tungt.
Ja, just det.
Sen blir du lite mer permanent i A-laget 9-10 med Ulf Dahlén som headcoach.
Mm.
Hur var det att gå från att vara juniortränare och jobba med lovande spelare i Wallenstamhallen till att stå på bänken i Skandinavium och jobba med Frölunda legendarer?
Nej, men det var ju, nu har man ju varit i organisationen länge, många år, och var trygg i det, och så man kände ju hur det funkar, människorna runt omkring och killarna som var på plan kände man ju med, så det klivet när vi tog upp med Roger där var ju, det var ju liksom en, det var ju, så gick ju så fort, det var ju att vi måste hjälpas åt här nu och lösa det här, så det var ju bara att vi tog ja, Lasse Berntsson som jag hade i 18 med, han tog ju över bara, så det var ingen, det var ju lugnt liksom i just det året. Så det var ju bara att kliva upp och göra det bästa av resten av den säsongen.
Hade det varit en dröm att få stå där i Skandinavien på bänken, eller var det bara något som blev liksom, eller?
Det är just då, en dröm, klart att det finns alltid det, men jag tror jag det gick så fort där, så det var inte, jag var nog inne med det jobbet jag hade på något sätt, att jag har ju varit, för mig har det bara varit fokuset på att utveckla, alltså göra spelare bra till vårat A-lag. Alltså du tänker inte, du jobbar, är du bra människor i runt omkring som man jobbar med varje dag, så du klart tanken fanns att det skulle vara jättekul att kliva upp där, men just i det läget så var jag inte, mina tankar på det, det var mest fokus på det och mitt jobb, om man säger så.
Mm. Men det var inget du tänkte på när du stod på bänken i Skandinavien första gången, att liksom wow, det här är lite speciellt, eller?
Jo, självklart. Det är 12 000 och liksom ett bra tryck. Du hör knappt vad du säger nere på bänken och du ska stå där och coacha backarna. Så det är klart att det är samma där när du går in. När du går in i den här rollen så går du in i en bubbla också där fokuset är bara på att vinna en hockeymatch. Så du tänker inte så mycket på det. Det är klart att det är fantastiskt kul att stå där. Och det är med den publiken vi har i Göteborg så är det ju ännu roligare om man säger.
Vi var ju inne på det här med name dropping för med alla juniorer, men bara för att nämna lite spelare som då jobbar med A-laget så var ju redan 07-08 var ju med Ronny Sundin och Niklas Andersson och Jonas Jonsson och Kallio, de var ju fortfarande en stomme där i gruppen och 09-10 så var ju bland annat Johan Honken Holmqvist där och Christian Bäckman och Pebben och Andreas Karlsson och sådana som har ju bra karriär i NHL liksom.
Mm.
Fredrik Andersson, Henrik Tömmernes, Dick Axelsson, Fabian Brunström, Matt Duchesne, Andreas Jonsson, Viktor Stålberg. Det är ganska skönt att där också.
Mm. Ja, kul att jobba. Bra killar allihopa att jobba med. Så det var roligt.
En profil som du har ju fått vara med och liksom se hela vägen. Du var ju med och tog in honom till juniorerna och han passerade ganska snabbt för att ställa sig på blålinjen i A-laget. Det var ju Erik Karlsson som du var inne på innan här.
Ja, just det.
Vad minns du av Eriks tid i Frölunda?
Ja, herregud. Ja, nej men det var ju... Det började med när han var 14 år. Jag bjöd in honom till Wallenstamshallen där och kom ner och provtränade. Och så han och hans mamma Ulla-Karin kom ju till... jag mötte dem uppe i korridoren där vid gamla bowlinghallen. Där stod de där och stod en liten grabb där med 4-5 färger i håret och... Innan dess hade jag hört från folk att han ska ut och ta in. Han är bara jobbig och besvärlig och allt vad det var. Men jag har lyssnat så mycket på det. Men det började i våran kontakt om man säger. Han var ju med och tränade och vi hade kontakt. Vi hade ju ett... På den tiden på Scandinavian Cup hade vi ett lag som hette Team Mission. Då, så där vi bjöd in spelare utifrån... Och gjorde ett lag i den turneringen då som lite selektaktigt då om man säger. Som egna killarna som inte var med platsade i U16 i Grand Cupen. Eller U15 killar fick vara med oss i den och så gjorde vi ett lag av det. Så det var ju, där har också gått igenom många stjärnor inom den. Och han kom ju vara med oss där och efter det så skulle han ju välja, han var ju stort sett klar för oss. Så sen, Erik har ju alltid gått sin egna väg och det får man ha respekt för. Så helt plötsligt fick han för sig och välja Södertäljes hockeygymnasium då. Och det sa bara att, ja men det, du vet att du alltid är välkommen så jag behöll ju kontakten, ringde och frågade och gick och allt för att gå. Sen började det strula upp i Södertälje lite grann för han med liksom skola och lite annat. Då ringer Ulla-Karin med och säger liksom att han kommer flytta därifrån. Och han vill, nej men i stort sett lägga av med hockeyn, så Ulla-Karin, för han tycker inte det här är roligt längre. Så han flyttar hem till Landsbro och jag fortsätter ha kontakten där. Och han var så inställd på att sluta med hockey, men jag fick övertala att han till slut till att komma ner och vara med och träna och liksom få tillbaka lite glädjen hos oss då. Och det får han, så han väljer då att komma till oss, eller bestämmer oss för han vill komma då. Och på den vägen är det, vi fick ju lösa han ifrån Södertälje då, men han det var lite grann där det började lite grann för han då. Sen var han ju med i åren. Han gick ju fort för han där och var med uppe i A-lag och sådär. Så det är en intressant kille att jobba med. Och han är på sitt sätt och han går sin egna väg lite grann. Så sen fick jag ju äran att stå i båset och coacha han i A-laget. Hans debutmatch mot HV71 då. Där det var Roger Melin säger till mig under matchen liksom, ska vi sätta in, jag säger, eller han frågar mig, ska vi sätta in Erik? Ja, det gör vi, för jag kände liksom att det var läge, för han är typen av sån som inte bryr sig om det sitter 12 000 på läktaren, han går in och gör sitt jobb. Så Vi får en timeout där och han kommer in i slutet av matchen och vi får en timeout och jag sätter in han i sadden där. Och i timeouten så där han är, jag lyssnar på vad Roger står där, så säger han bara till säger han till Kallio, ställer på vänstersidan. Han säger till Kallio redan nu vad han skulle stå, kommer upp det som 17 år. Ja, men det var typiskt han. Men så han avgjorde ju den, så att avgörande målet är sån. Ja, det var en kul debut för han faktiskt. Så det, efter det är det ju, har det ju gått fantastiskt under, ja, när han flyttade över till NHL också. Så.
Jag minns jag läste i tidningen något uttalande Erik gjorde där när han debuterade. Att, han fick frågan om det är fantastiskt att spela powerplay med Jonsson och Niklas och Kalli och sådär. Och då sa han väl typ att ja, jag skulle ha bytt ut Kalli för att fick låna pucken lite mer än sådär.
Ja, visst. Nej då, men sen när han drog över till åtta var det, så var han ju, han var ju på väg hem där. Det var hans mamma som ringde och sa att nu, han är less på dem där borta nu. För det fungerar ju så, om du spelar 7 matcher och gör en 8:e som är tvungen att signa han. Och då skickar han ner han i farmalaget och då vägrar han och då vill han åka hem. Och så han hade gått upp till general managern och i stort sett sagt till han att jag åker hem. Så de fick ju panik i 8:a. Så vi stod ju slåsklara med kolla lägenheter och allting, för han var ju nära att komma hem. Så men de i sista stund så ändrade de sig 8:a och inte skicka ner honom. Så men det är också typiskt han att gå upp och säga att nu drar jag bara. Han skit i full, han brydde sig inte.
Gott självförtroende.
Ja, nej, men jag säger just, han går sin väg, han gör det han känner. Så det
har blivit ganska bra också, får man säga.
Ja då, han är ju en fantastisk karriär.
Ja, en härlig profil.
Verkligen.
Och sen när du var med och lagt där 2010 då, så då fick Dahlén gå på våren där. Och du gick tillbaka och började jobba med juniorerna igen lite mer. Du var spelarutvecklingsansvarig. Hur såg rollen ut då?
Nej, det blir väl ungefär tillbaka till jag var med, jag tog J20 där jag och Lasse Berntsson hade det. Så nej, det var väl ungefär så här, samma jobb om man säger. Så det
Och sen höll du på fram till då 2013. Då avslutades din anställning hos Frölunda. Frölunda drogs med lite ekonomiska bekymmer och avslutade 4 tjänster. Hur skulle du vilja summera din resa i Frölunda de 13 åren?
Nej, det var ju fantastiska år, om man säger. Otroligt roliga, lärorika. Få jobba med människor, få jobba med ungdomar. Och hålla och spela med. Största delen var ju utveckling på åldern mellan 16 och 20. Då. Det är väl det jag driver för och det jag brinner för i hockeyn, om man säger. Det är det jag tycker är otroligt kul. Och jag har fått med mig otroligt mycket under de här åren. Jag har haft bra ledare runt omkring mig och bra chefer och allt vad det innebär. Det är bara positivt. Jag kan inte liksom hitta några negativa saker. Förutom att man fick sluta. Det är väl det negativa.
Ja. Och det var under senare perioden där i Frölunda som din fru tragiskt gick bort då.
Ja, just det.
Jag måste förstå att det måste ha varit en fruktansvärt jobbig period i livet. Vill du berätta någonting om den här perioden?
Ja, men det är ju klart att det var en tuff period. Alltså du jobbar, du har ett speciellt jobb och du får ett besked inom familjen då att någon har cancer, och som min fru då. Och då är det ju mycket bollar, och alla som har gått igenom det med nära som får sjukdomar, att det börjar snurra i skallen liksom på vad händer och vad det blir liksom en, man blir ju splittrad som människa då. Och det är inte så konstigt så det. Men jag fick mycket stöd ifrån klubben och från Mats Adrian som var klubbdirektör var ju otrolig att ställa upp i att jag kunde liksom komma när jag mådde bra och kände liksom att det funkar och jag kunde vara med lite med A-laget på isen där när jag kände det och hjälpa Lillis och Lillkanta de här när de behövde hjälp och sådär. Så det var social bit att komma ner under den här tiden då, under behandlingar och allting som var då, plus att Emma och Alex var ju 5 och 7 år också, så var ju, man blev ju själv med dem, fick ju hjälp med familjerna runt omkring då, var det nästan så min då, så det funkar ju då, så man krigade igenom de här sista där och sen det som var väl lite grann som jag kände, det var väl då när jag började komma tillbaka lite grann, det tar ju sin tid och efter en sån här grej att komma tillbaka mentalt och liksom få liksom driva så det här för och då när jag kom tillbaka eller kände att jag var på bena igen lite grann på något sätt så fick jag ju beskedet att inte vara kvar då. Så det blir ytterligare en smäll rätt i ansiktet på... Ja, man jobbar med hockeyn, du vet ju själv, det finns inte så mycket hockeyjobb i Göteborg. Och ska du jobba heltid så är det Frölunda som gäller till exempel. Och jag tänkte, det var mycket som snurrade där, man stod själv med två små barn, 5 och 7. Och så jag kan ju inte flytta eller något. Jag fick ju massa erbjudanden att dra iväg från klubbar, andra SHL-klubbar. Och ta jobb där, men jag fick ju säga nej till allt detta. Så den tiden var ju tuff och den var ju tuff efter. Och det liksom, du står ju där och inte vet riktigt. Ja, den tryggheten som fanns försvann ju lite grann. Sen vet jag att det funkar så med idrotten att du får vara med på sådana här grejer. Att det ändras organisationer och det. Men just mitt läge blir ju väldigt konstigt för mig själv. Sen Frölunda tänker ju inte på det. De tänker ju på det de ska göra, om man säger. Så det är lite det är lite liksom gnäll över det. Men just att man hamnar i en konstig situation och den var ju tuff, om man säger. Men jag fick telefonsamtal. Jag och en bra kompis som heter Mikael och Martin Jönsson, bröderna. De som har cashbuddy där, de hade ju skulle göra lite satsning nere i Varberg och Mikael Arnor som var sportligt ansvarig ringer mig och frågade om jag vill komma ner dit och köra lite resten av säsongen där med dem, och det gjorde jag ju då, och sen fortsatte vi och gjorde ännu en satsning efter det, så det var ska jag tacka dem också för att jag fick komma in i det igen och fick möjligheten att kunna jobba med det då, eller fortsätta där, så kunde jag ju pendla emellan då. Så det var lite turbulent period, men det Jag brukar säga så här, allting löser sig på något sätt.
Ja. Jag förstår att det måste varit en väldigt tuff period och något som påverkar familjen såklart även idag. Så. Mm. Men hockeymässigt då, om man ska gå vidare till det igen. Hur var det att vara i Varberg, omställningen från att jobba med Europas största talanger och erfarna landslagsspelare och sen så försöka ta upp Varberg i division 1 med... det var ju mycket estniska spelare där som var stjärnor första året du kom ner och så. Hur var den omställningen?
Nej, det är klart att det blir en omställning. Men jag har ju varit sån här själv. Jag har ju respekt till alla som håller på med hockey och spelare. Och jag har ju själv varit på de här lite mindre klubbarna. Och de här som jobbar runt om de här mindre klubbarna har ju hjärta i vad de gör. Och det måste man, alltså det är otroligt jobb som läggs ner ideellt och... På liksom kanske inga jättemedel så det vi försökte skapa var ju liksom bra träningar och bra förutsättningar och lite fystränare och bygga upp någonting i liksom med de resurserna vi hade. Sen hade vi ju liksom Martin och Mikael gick ju in och gjorde en satsning där med Varberg och den. Det gjorde ju sitt också, om man säger.
Mm. Och första året där så då hoppade du in på slutet bara egentligen, men då åkte du ut i playoff 2 där. År 2 där så anslöt bland annat Jari Tolsa och Micke Johansson från, som är bakgrund i Frölunda där, och Lysekyl, stolthet Mattias Skog vann poängliga. Och det här laget då lyckades små målet att nå Hockeyettan. Hur skulle du beskriva den säsongen och vägen till målet?
Nej, men vi hade ju ett bra lag, och men hur den är så visste vi om, när vi går in i ett kval så är det tufft, för då får du möta lag uppifrån, och det var ingen enkel, det var inte ingen enkel resa upp om man säger. Så jag menar, så det var ju fantastiskt att jobba med de här killarna och få in de här spelarna i detta, men det är inte bara att knäppa på fingrarna och försöka vinna matcher. Så det var det, gäller att få ihop en sån grupp också, om man säger, och få dra åt samma håll.
Hur var det när ni lyckades där då? Var det bra kalas på när ni firade avancemanget?
Ja, nej, men det är klart att det blev en fantastisk grej för hockeyn där och för Varberg som stad, liksom få upp ett lag. Vi hade ju rätt mycket folk och matcherna och stöttning därifrån också, så det var ju, började ju skapas en liten hockeykultur där då. Så det var ju kul att vara med om det.
Sen till första säsongen i Hockeyettan då tillkom det lite mer spelare med bakgrund från Frölundas juniorer, Pontus Guldén, Kristoffer Wikner, Filip Martinsson och med flera. Och ni klarade er undan kval första säsongen i ettan där med nöd och näppe med samma poäng som Mörrum. Och därefter lämnade du Varberg för Bäcken. Vad var anledningen till att du hamnade i Bäcken istället för Varberg?
Nej, det blev ju att jag hade gjort mina år där. Och Bäcken hörde av sig och frågade om jag ville börja jobba där lite med hockeygymnasium och ta över A-laget där. Och då kände jag att det var en utmaning och en kul grej. Och jobbade med Niklas Glader där på hockeygymnasiet där. Så det var, vi körde på bra med grabbarna där. Så det var kul att vara där också faktiskt. Sen jobbade jag med Lasse Berntsson som jobbade ihop med Frölunda där. Så vi kände varandra väl, så det kändes ju, var ju kul det med.
Och det var en hyfsat lyckad säsong där, ni tog ju till alltvåan men lyckades inte nå kvalet till ettan där. Men det blev bara en säsong i Bäcken. Hur kom det sig?
Ja, sen fick jag förfrågan om, och vad heter det, Pontus Norén som har AMA Sports Agency då, ringde och frågade mig om jag ville börja jobba med dem med utveckling och med scouting då. Och jag tyckte det lät riktigt kul och spännande. Så jag kände ju dem innan det som jobbade. Så jag hoppade på det och det är kvar än idag.
Jag tänkte vi skulle fördjupa oss lite i det vad det lider. Jag tänkte bara stänga det här med tränarbiten. Men det här var ju, i veckorna var ju egentligen det sista rena tränaruppdrag då, om jag förstår det rätt. Och var det ditt sista tränaruppdrag eller är du öppen för att ta en sån roll i framtiden igen?
Nej, det är klart att jag trivs jättebra med det jag gör idag. Men det är klart att det här med tränarjobb, att i framtiden är det vet man aldrig hur den framtiden ser ut. Men jag liksom, det vet man aldrig vad som dyker upp. Jag har ju fått förfrågningar under de här åren när jag har jobbat på AMA också, från klubbar. Men jag har känt att dels trivs jag väldigt bra och jag har ett bra jobb. Så jag har väl inte känt att jag är redo att hoppa på något tränarjobb som det ser ut nu då. Men mycket väl, man vet aldrig vad som händer i framtiden. Det är så. Allting har sin tid.
Ja, precis. Men saknar du tränarrollen någonting idag?
Det jag kan sakna är ju det här jobba i ett team med ett lag och driva ett lag till, ja men vad kan vi göra med det här laget liksom, med ett tränarteam och bygga någonting. Och det är klart, det där vardagliga i det kan man ju sakna ibland. Så är det ju bara, för det är ju förbannat kul att vara i ett, dels i ett team och man reser och spelar, man vinner och förlorar och man ska hitta lösningar till hur man ska vinna nästa match. Och det blir mer att man är ju där vardagliga kan ibland när man är ihop ett gäng och göra ett jobb ihop. Det kan man sakna.
Mm, mm. Nu körde du även under en period Hockeyhörnan ihop med sportjournalisten Henrik Lehmann. Hur var det?
Nej, det var kul. Henrik ringde mig och frågade om jag var med där. Och det var väl lite, han slängde upp en kamera där så körde vi och pratade och diskuterade hockey. Så, nej, men det var kul. Det var ju liksom en rolig grej så där, som vi körde ett tag där. Så det, Henrik är ju duktig och gör ett bra jobb med det han håller på med idag där, raka puckar eller vad det heter där. Det var roligt, en rolig grej.
Är det något du skulle kunna tänka dig att göra igen och jobba med media i någon form?
Det är inte någonting jag har funderat på så.
Nej.
Inte så. Du kanske drar igång någonting snart, får man vara med på det.
Ja, du är med idag.
Ja, så vidareutvecklar det så här.
Ja, vi får se.
Ja.
Ja, men du, vi ska hoppa in lite på ditt nuvarande jobb då på AMA och hur det funkar. Du berättade att du blev tillfrågad helt enkelt att hoppa på. Kände du de här som jobbar med AMA sen tidigare, eller hur kom du in där?
Jag kände dem sen innan där. Jag har ju sen jobbet i Frölunda då, där man har kontakt med alla agenterna i stort sett veckovis nästan på att säga. Men vi, eftersom man har spelare i sin organisationer som har agenter, så har man ju haft kontakt, och Pontus har jag ju haft kontakt genom åren, och även Peter Nilsson och Jakob Edin som jobbar där också.
Just det. Jag tror att många som lyssnar kanske har hyfsad koll på vad en spelaragentur gör så, men kan du summera lite kort vad ni gör som firma liksom, och vad du har för roll?
Min roll är ju att jobba med de här killarna som kommer in till oss första åren. Vi får ju kontakta killarna det året de fyller 16 då, efter den 1 januari. Och innan dess har det gjorts ett jättejobb med att kartlägga vad vi är intresserade av. Och vad en lista som kanske börjar på från 50 spelare, den krymps ner till 12, och runt 15-12, och så kanske vi ska in en 5-6 av den här. Och sen ska vi ju sen ska vi planeras med möten och med föräldrarna och familjerna då. Och där börjar då en spelare då, som väljer oss, börjar vi med att liksom, dels får man ju börja känna individen och få en relation, det är viktigt. Och därifrån så är det ju en resa man har. Förhoppningsvis ska vi ju ha kvar den här spelaren till han slutar, om man säger. Så jobbet börjar ju när de är 16-17. Och då är det ju, i min roll är det ju liksom att följa de här killarna och jobba med det, med utvecklingen, och inte lägga sig i klubbarnas jobb på något sätt, men samarbeta med klubbar, prata med vad de tycker och tänker, och så har man ungefär samma syn på att jobba efter det. Men det blir lite mer individanpassat, att jag kan lägga fokus på spelaren mer än vad du kan göra som tränare i ett lag, om man säger, och hjälpa han då. Och det blir ju mellan 16 upp till 20-21 ungefär som jag har dem, om man säger, innan de går in i senior hockeyn då.
Mm. Mm.
Så är det.
Hur jobbar ni med de som är äldre då? Är de mer att de får klara sig lite mer själva, eller har ni någon annan som jobbar med dem, eller hur funkar det?
Nej, men jag har väl lite kontakt fortfarande med vissa där, men ofta så det släpps iväg på något sätt, att de har ju ofta sin, de är ju inne i seniorhockeyn och jobbar, när de blir lite äldre så är det mer mentala bitar, och vi märkt att det blir mental, där vi har, ja, vi hjälper dem med den mentala biten med experter där då, och det kan ju vara där vi med hockeymässigt kan det vara vissa sätt, men det är mer det här mentala biten då, på när man blir lite äldre då. Det är oftast den här hockeybiten har de ju med sig in i seniorbiten då.
Och ni hjälper till såklart att skriva kontrakt och så för spelare. Och vad skiljer ni er på något sätt från andra spelaragenturer i Sverige, tycker du? Är det något som ni jobbar lite hårdare med som särskiljer er?
Nej, men det är väl kanske min roll då, som är kanske inte alla har. Att jobba nära de unga spelarna, det är väl mer det då. Med de här verktygen vi har och kunna se matcherna snabbt och kunna feedbacka snabbt och sådär. Det är väl det jag har inte riktigt hundra koll på alla om de har det eller inte, men det är väl den biten som jag känner.
Och ni jobbar med både fotbollsspelare och hockeyspelare och kanske andra idrottare också, eller?
Ja, det är fotboll och hockey då.
Ja. Och några av de hockeyspelarna ni har som är mest meriterade är de här NHL-spelarna, Mattias Ekholm i Nashville och Jesper Fast i Carolina och Victor Arvidsson i LA Kings och Simon Ryfors är en lokal spelare som spelar i Tampas organisation också. Jag hade en fråga här om hur processen går till, men det var du inne på ganska mycket. Men vad letar ni efter när ni scoutar?
Vi kollar ju upp mycket, dels bakgrunden och de spelarna vi kommer att vara intresserade av, hur de fungerar och karaktärer, hur tränar de och brinner de för det här och så här. Man researchar inom tränare och lite kontakter och sånt. Det är en viktig bit att man har den med sig när man går in i detta. För vi vet om, har man inte drivet så blir det svårt att lägga ner den här tiden på att bli bra, om man säger. Sen tittar man givetvis som alla andra tittar på spelsinne, spelförståelse och skridsko, alltså allt de här vanliga grundgrejerna då. Men det viktiga är det är ju drivet liksom, vad vill man och att man brinner för det man gör. Det är jätteviktigt för det är så mycket tid du lägger ner på det här i träning varje dag i de här åren, helst i första hockeygymnasieåren då, där det är, ja du vet ju själv, det är 3 morgonpass och det är fys och det är 5 timmars träning om dagen nästan. Så det är en stor bit, men samtidigt så måste du vara bra också som att ha med andra bitar.
Du, hur ser affärsmodellen ut? Generellt sett så agenter i hockeyn har förstått, man har lite procent på kontrakt man skriver och så. Men förekommer det att ni även blir anlitade av klubbar och så, eller hur funkar det?
Nej, jag jobbar ju med killarna bara, eller med deras kontrakt.
Ja.
Och sen ja, det är ju agenterna då, som jag jobbar med. De har ju en kontakt med sportchefer hela tiden, om man säger. Och sportcheferna ringer ju dem och frågar efter spelare, och det är så det funkar.
Jag lyssnade på Erik Nivas podcast om fotbollsagenten Mino Raiola där som har företrätt Zlatan och Pavel Nedved och några. Han hade ju ett par helt otroliga deals där han bland annat fick betalt av båda klubbarna och spelaren vid samma övergång där. Nu är det inte så mycket övergångssummor i hockeyn på samma sätt som i fotboll och så, men händer det att agenter får liksom bonusar eller blir anlitade av andra än spelare också i hockeyn, eller är det bara spelare man företräder generellt?
Nej, i hockeyn är det väl, fotbollen är helt annorlunda när det gäller det. Det kan ju dyka upp en 5-6-7 personer helt plötsligt som ska betalt av någonting. Någons kusin eller bror som ska helt plötsligt vara i handagent och sådär. Men där börjar de ju få struktur i det också, eller ordning och regler i fotbollen. Sen kan det vara i hockeyn att man samarbetar med någon annan agent som är i Schweiz eller Norge eller vad man än är som är stark där som man jobbar med. Så det är väl mer åt det hållet att vi har våra, de vi jobbar med lite kanske utanför Sverige då.
Har man någon kontakt med spelare eller tidigare klienter då efter spelarkarriären över, eller hur funkar det? Hjälper man dem över till en ny karriär eller håller koll på dem eller släpper man dem när de har valt att sluta spela?
Ja, det är nog rätt olika det där. Vissa liksom startar lite, börjar innan, lägger av med lite civil karriär och tittar på vad man ska göra efter karriären. Och vissa blir ju skadade rätt så här, bara pang i en skakning, och då blir det mer att man har kontakter med dem och liksom försöker, om de behöver någon hjälp med saker och ting. Det är så olika det där, vilken relation man har haft med varandra och så där.
Men det är inte så att ni har någon liksom plan eller coaching i att ta nästa steg, så utan det är lite upp till spelaren om de vill ha en sån dialog typ?
Frågan ställs ju alltid om man behöver någon form av hjälp med någonting, så se vad man kan göra. Det blir ju så. Om man har haft en relation sen, de har varit sen från 16-17 år till de lägger av när de är 35. Det är klart att man bygger upp någonting tillsammans då.
Du var inne på det att ni har samarbete med lite utländska aktörer också som är agenturer och så. Ni har bland annat snokat upp här KO Sports borta i Nordamerika. Jag antar att det är för att ta lite hjälp med nordamerikansk juridik kanske och komma lite närmare spelare som är på den sidan, eller?
Precis. De har ett annat regelverk och med allting vad det innebär där borta. Så vi jobbar ju med KO Sports där. Och så plus att de ligger nära våra spelare där borta i Nordamerika. Så det är nästan ett måste att man har det.
Såg att de har några gamla NHL-legendarer så här på sin personallista. Den Foot, Kevin Bieksa, Ryan Kessler bland annat. Det finns en del rutin där också.
Nej, men
jag såg också på hemsidan där att de hade presenterat liksom både personalen och samarbetspartners då med bild, och så hade de ställt frågan vem ens hjältar var. Där hade du svarat då Thomas Sten, Jörgen Pettersson och Jan Olsén. Jag tänkte det var lite kul om du fick bara motivera hur du plockade ut de här tre. Varför var de här tre namnen du nämnde?
Nej, men dels är det ju, om man kan börja med de första två då, så är det ju med Thomas. Jag fick ju möjligheten att jobba med Thomas och lära känna Thomas, och vi har bra kontakt även idag. Men just han, människan och hur han, ja, men just vi blev så bra kompisar under den perioden, som jag fick lära mig mycket och hänga med han mycket. Jag var ju rätt färsk då, så jag fick ju hänga med på han och träffa alla scouter. Han var liksom för mig en väg in i att få lära känna branschen på något sätt. När det gäller de agenterna som var på den tiden och allting. Så det där var ju en fantastisk start för mig att ha han och vara runt om han runt om i Sverige och träffa alla de här människorna. Så det är också en otroligt viktig grej liksom, att man kanske har någon mentor när man, om man säger på unga tränare då, att man har någon mentor, och jag fick ha lite Thomas där i början som lite mentor och hänga på han och där känna branschen lite grann. Så sen Jörgen Pettersson jag spelar med ihop i Härryda då, som är en Frölunda legend som också en ödmjuk, fantastisk människa liksom, hur liksom positiviteten och det var stort att liksom få spela med han och se hur han, proffsig han var även på en lägre nivå. Fantastiskt proffsig, och om det var Harry Diesel eller St. Louis spelade ingen roll, för han skulle vara bäst ändå. Alltså det var häftigt att se faktiskt. Sen är det ju min pappa då, givetvis, som han gick ju bort tidigt när han var 58, men just att få liksom vara med och jag fick ju aldrig vara med riktigt under hans karriär, men det var ju lite grann, jag fick hänga när han spelade en gång i tiden, så fick jag ju hänga med runt om där, och det var det intresset började en gång till, med hockeyn, och det har ju varit hockey hela livet i stort sett.
Och pappa, han spelade också i Frölunda, eller?
Han spelade från 62 72-73.
Det ligger liksom i familjen kan man säga.
Ja.
Du, jag tänkte vi skulle ta en liten fördjupning här också med några frågor. När jag frågade om att ställa upp här i podden så tänkte jag direkt att man vill ju liksom tanka av dig lite tankar om talangutveckling och så. Det har vi varit inne på en hel del. Men hur ser du på talangutveckling idag? Har det liksom ändrats på något sätt? Och, ja, vad är liksom hemligheten när spelare lyckas?
Vad ska jag säga? Talangutvecklingen, de jobbar ju, alltså det är fler klubbar idag märker jag som jobbar hårt med just det och lägger resurser och liksom resurser och personal på talangutvecklingen mot vad det var förr om man säger. Och det är ju, och det ska ju svensk hockey vara glad för att man gör det. Och det är väl den skillnaden jag ser, att det drivs på hårdare i fler klubbar idag än vad det gjorde än en annan. Det var vi och någon mer klubb, ja, men typ HV och ja, Leksand och lite andra, några stycken som drev på. Men idag är det, alla gör ju ett bra jobb idag. Sen är det olika nivåer på vilka spelare man har, men just klubbarna idag försöker ju driva på det rätt, i alla fall SHL-klubbarnas juniororganisationer.
Har vägen till toppen på något sätt ändrats? Har kravbilden på spelarna ändrats för att ta sig hela vägen?
Det är nog väldigt olika från klubbarna där också, hur de ser på vad kraven är och vad du ska kunna och inte kunna när du väl ska upp i A-lag och sådär. Så det är så svårt att säga, det är så olika det där.
Ja. Förstår.
Ja.
Du, som förälder då, vi var inne på det här med föräldrar som kanske inte gör rätt alltid eller inte förstår hur de ska hjälpa. Men vad, har du några egna tankar om vad en förälder borde göra eller hur en förälder ska vara för att liksom stötta på ett sunt sätt?
Nej, men låt dem vara lite grann i det de gör och låt tränarna och ledarna sköta killarna och så vara förälder och stötta, vara positiv och du får inte bli för mycket för, jag tror jag kan tänka mig att när du börjar diskutera hockey i köksbordet varje dag och liksom du kan nog bli rätt mätt på det i slutändan som ung kille. Sen kan man prata givetvis om vissa saker, men det här att man låter killarna vara och bara stötta och se till att de mår bra och att det funkar. Alltså att de får mat och får sin sömn och får gå till skolan och göra sitt där och så skjutsar dem och stöttar dem. Vill de träna extra så åker man och kör man dit och de ska träna extra någonstans. Och mer åt det hållet. Jag tror det här när du börjar sätta tryck på dem så tror jag i slutändan så orkar de inte med det till slut.
Du var inne på det, vad ni scoutar och så till ert stall och kanske även att det speglar lite hur ni tänkte i Frölunda, men du var inne mycket på det här med drivet och så. Är det det som skiljer spelare? Det finns ju många som är duktiga på juniornivå som inte blir några stjärnor på seniornivå. Så är det liksom drivet som är den största skillnaden eller finns det något annat som skiljer spelarna åt?
Nej, men det finns många man har haft som har haft drivet som inte kanske haft just spelsinnet eller det här andra då, som kanske också är en viktig bit för att ta sig uppåt. Det är ju en spelförståelse, spelsinne och för att klara sig i den hastigheten som är idag i hockeyn. Du måste liksom veta lite grann vad som händer. Jag menar, jobba hårt, åka skridskor och allting, det finns många som gjort. Men det här lilla extra steget att ta sig igenom det här nålsögat till att kunna liksom och dels leva på sin hockey eller ta sig igenom det här, det finns många som har drivit men de kanske inte har det här andra, om man säger.
Lite inne på samma tema där. Jag pratade med Anders Olsson här i förra avsnittet och Och vi kom in lite på att han anser att det försvunnit lite det här med lir och lirare i svensk hockey. Och jag frågade några personer runt omkring så där vad de ville höra dig prata om. Och då sa bland annat Bäckens tränare Hannes Eriksson, han vill gärna höra din syn på det här med liret och lirarna. Har det försvunnit och varför?
Både ja och nej kan man säga. Men just det här med, jag tror att man... det här med spelet och spelet på träning. Vi hade ju en filosofi att spela otroligt mycket. Alltså, och det tror jag liksom är, du får fram, är du en lirare och är du skicklig så ska du få spela mycket och utveckla det. Så det här med spelmoment och smålagsspel, allting sånt här. Liksom på, att man får bibehålla det och att man får ge utrymme till de som är... lirare får spela ut med, alltså du ska inte tappa pucken på fel ställe, men då får du ha de som talar om för dem att där så gör du inte där, om man säger, är du med? Alltså du får liksom, du måste få släppa loss lite grann i den spelaren du är, få utveckla dig i den spelaren du är. Det tror jag är otroligt viktigt.
Anders Olsson skickar också med en fråga här. Vad tittar du specifikt på när du scoutar backar?
Det är hur du ser banan, hur du läser av spel, hur du liksom löser situationer, till exempel i egen zon. Det kan vara ett bra första pass att du levererar direkt, du ser vad du ska spela. Men vad det gör det enkelt för dig och för vilket blir det snabbaste alternativet för att, jag brukar alltid säga, ett bra första pass kan göra att du får en målchans. Att du ser vad ska jag leverera först. Eller. Sen givetvis det beror på vad du tittar på. Alltså, jag gillar ju både de här lite enklare backarna som gör det enkelt för sig och ligger på rätt sida, och sen gillar ju de här spelskickliga också som du måste ha ett lag. Så jag tittar mycket på hur du läser av och spelsinne och känslan för vad du ska vara på banan, om man säger.
Jag hade två ytterligare gubbar som skickade mig frågor. Det var Anders Friberg och Lysekils skåningen som undrar vilken är den bästa materialen du haft är.
Oj, Anders, du sätter mig i en svår situation nu. Jag vet vad han vill svaret ska vara. Vi hade ju Anders, när vi hade våra camper uppe i Lysekil, så skötte ju Anders hand om allt material runt omkring. Vi gjorde ett fantastiskt jobb. Så du är på listan, campmaterial nummer ett är du. Sen hade jag ju otroligt många bra... killar runt om i Frölunda som jag kan nämna. Det är så många där nere som var fantastiskt bra med killarna och bra människor. Där nämner jag. Det är ju alla de här killarna. De vet vilka de är. De har gjort ett kanonjobb. Så det, och Håkan är ju kvar, gick ju upp till A-lag sen, och Vargen var ju, eller Magnus Jansson, gick ju också upp till A-laget där sen, så de gjorde ju en jätteresa ifrån mig på J18 när jag tog in dem, och så höll upp till A-laget, så det var ju häftigt att se. Sen är det ju många kvar där som Flash och Isak och alla de här, så det är, ja, men det är många, det finns många bra, det är bra killar allihopa.
Sen hade Tony Susic en liten diffus fråga, men han vill gärna höra rövarhistorier från Frölunda juniortiden. Jag vet inte om du har någon lämplig.
Jag får hålla på mig själv. Jag och Tony, jag kan ta en fika med Tony så kan jag ta det med han.
Ja.
Nej, men det har hänt så mycket saker under med killar och allt vad som har hänt och sådär, så det kan jag inte säga något specifikt, någon rolig historia där. Inget så.
Ni får boka upp ett eget möte, du och Tony, helt enkelt.
Ja, för jag tar det.
Ja. Du, jag tänker vi ska börja avrunda här lite. Jag har några standardfrågor här på slutet som jag tänkte vi skulle ta också. Men det här med hockeykulturen dyker ju upp i lite olika sammanhang, och det är både liksom positiva och negativa inslag och så. Ibland kan man ju själv i hockeykulturen kanske som färgad så uppleva att vissa saker är obefogade och vissa kanske är lite befogade också.
Mm.
Men om man ska försöka ta ett helikoptersperspektiv på det så, vad ser du för negativa inslag i hockeykulturen som vi behöver jobba med?
Föräldrabiten då, ta igen då. Att den tror klubbarna får, eller man får hjälpas åt att utbilda föräldrarna. Jag tror det görs ett jättejobb med det idag. Men jag tror väl den tiden vissa klubbar och organisationer lägger och tränare som är ideella på att bara prata med föräldrar. Den tiden kan man ju lägga på att utveckla barnen istället. Jag tror det ser jag som har blivit en jätteskillnad i. Ja, jag tror det görs ett jättejobb och det vet jag att gör vissa klubbar, men den har ju blivit annorlunda, känner jag. Så det är väl lite det jag tar, alltså, som jag kan känna som är förändring mycket. Sen jag menar det här med allting runt omkring och hur man tränar ju otroligt mycket då, i många klubbar, och de mindre klubbarna försöker ju också göra det bästa med den istiden de har och så det, men jag tror kan man hjälpas åt både klubb och föräldrar att lugna ner den här hetsen, så tror jag det kan man komma långt.
Andra negativa inslag som ofta lyfts här kan ju vara stor skaderisk, att det är dyrt, att det kan vara hårt ledarskap och tidig utslagning, sådär, att det är sent att börja senare, att det kan vara lite ojämställt, ojämlikt och så. Är det någon av de där som du känner är felaktig eller som du skulle vilja liksom sticka hål på bubblan?
Vad ska jag säga med det? Men det beror på var du är någonstans. Alltså, är du en elitklubb så är det ju alltid en utslagning. Det är tufft, en tuff miljö att vara i. Det som man kan känna lite grann, det är väl att man kanske inte bestämmer sig för tidigt för vissa spelare. Men när de är 16 år, att det är de här fem som gäller och så kör man på dem ända hela vägen fram. Och så tappar man kanske resten av gruppen då, eller resten av de andra. Det är väl en bit. Och sen ekonomin i det är ju en fruktansvärd, det är ingen billig sport det här. Alltså, och jag tror du, om man tittar på vad sakerna kostar, alltså du kan börja spela hockey på en hockeyskola och liksom låna ihop lite grejer och vara med fram till en viss ålder, men sen ska du börja liksom, ja, ju äldre du blir ju dyrare blir ju grejerna, om man säger. Så jag tror det kan ju vara att många väljer av att inte fortsätta för att skridskorna börjar närma sig en ligga mellan 5 och 10 000. Och det är ju rätt mycket pengar. Klubbor för 2 000, 3 000. Alltså, där är det ju, det är inte billigt, om man säger.
Har du någon lösning på det här problemet? Vad borde man göra?
Nej, jag har ingen lösning alls. Det är ju så det. Det är ju så grejerna kostar. Men har man då kanske 3 barn som spelar hockey, eller kan man ju börja räkna ut själv vad det innebär när de ska vara med på allt.
Du, vad ser du i framtiden för dig själv då? Har du något drömprojekt eller sådär som du hoppas på?
Nej, alltså det som är, det är att fortsätta utveckla AMA i det vi gör och bli ännu bättre. Och liksom, ja, det är väl det jag har som jag jobbar för just nu då. Ingenting jag funderar på i framtid eller vad. Jag har ju fullt fokus på det jag gör nu då. Så vi ser vad tiden har att utvisa.
Upplever du att du har fått göra mycket uppoffringar för att leva som hockeytränare och agent och sådär med tidsförbrukning? Och
ja, det är väl klart att det här jobbet man har och jobba inom hockeyn är ju väldigt speciellt. Vi jobbar när alla andra är lediga, om man säger. Alltså vi har inga, alltså helgerna, det finns ju inga helger. Det är liksom det är ett jobb som är fantastiskt att jobba med, men folk ibland när man förklarar för dem hur, ja, det finns inga fredagar eller lediga lördag, eller det är de dagarna vi jobbar som intensivast och ser matcher och under den perioden då när det är full gas. Sen har vi ju lite lugnare i några eller som månader när det lugnar ner sig lite under sommaren och det, men det är ett jobb som är speciellt, och det är klart att jag är tacksam för den hjälp jag har fått från folk runt omkring mig som kunnat hjälpa med hjälpa till med allting runt för min egna del då. Så annars hade man inte kunnat jobba med det. Så det.
Du, vi har ju varit inne både på spelare och tränare och sådär, hur man kan göra för att ta sig fram. Men om man ska konkretisera till något, med något tips till spelare som vill maximera sig själva och bli så bra som möjligt. Vad, har du något konkret tips som de kan tänka på?
Nej, men det är att för att nå toppen så måste du äta, sova och liksom träna. Alltså du ska sömn och mat och allting runt omkring. Alltså att du orkar med och träna och kan hålla dig skadefri och om man säger det, ska du nå till toppen idag så är det, det går inte att slarva med någonting, du måste vara noggrann i allt. Så nej då, men det man får liksom veta vad man gör i allting för att orka med det.
Har du några tips till någon som funderar på att bli hockeytränare eller agent då? Eller någon som kanske är inne i det spåret och vill bli bättre?
Ja, om man ska säga så här, så är man dels komma in någonstans och få liksom det som kan vara till hjälp ibland, det är ju kanske att skaffa sig någon mentor på något sätt, att man har, jag menar, någon som har varit med, vet hur det fungerar lite, hur som kanske kan förklara för dem vad det innebär, och med, även kanske ha lite kontakter och liksom, det är väl det att man, om man nu kan det eller har det, det är inte så jävla enkelt, men det kan ju vara någon äldre tränare i en förening bara, typ som har, att man börjar liksom prata med någon som har varit med länge och ja, börjar liksom, för det vet jag själv när jag själv kom in i det och fick jobba med alla de ledarna som var i Frölunda då, det var ju otroligt lärorikt om man säger. Och så gå utbildningar då. Börja liksom ta de här stegerna och ledarskapsutbildningar och hur man ska jobba med ungdomar och alltså det, ja, det är väl de bitarna då.
Är det något som du vill berätta som vi inte har pratat om?
Nej, jag tycker jag har fått med det mesta, va?
Mycket frågor.
Ja.
Vem tycker du jag ska intervjua i podden då? Finns det någon hockey Göteborg-profil som har någon bra story sådär, tror du?
Oj. Janne Karlsson tycker jag du ska, om du får möjlighet att prata med Janne. Det här var kul att lyssna på. Jannes resa i detta. Genom juniortränare till landslagstränare till, ja, han har varit i KL överallt, han har gjort en fantastisk karriär. Det var kul verkligen att höra på igen det.
Nu sista frågan då, vad tycker du är det bästa med hockeyn som sport och hockeykulturen?
Hockeyn, ja, det är fantastiskt sport och få jobba med heltid, och det är ju liksom någonting jag växte upp med, så hockeyn är ju, nej, det är en otrolig, vad ska jag säga, man älskar ju, det är passionen, det är, vad ska jag, du vet ju själv, du älskar det. Frågan är ju liksom, men det är ju hockey, när du ser hockey så blir det är ju kul, man längtar till hockeyn, drar igång säsongen, drar igång seriematcherna, drar igång tugget lite grann bland folk och alla åsikter och alla rykten, och det är lite dött under på morgonen under sommaren där, så man längtar ju verkligen till att det börjar, när det väl drar igång. Det är som ett gift, hockey.
Ja, det är många som blir engagerade.
Verkligen, och det är ju, hockeyn är ju så stor i Sverige, så det blir ju så.
Verkligen. Stort tack Emil för att du fick en intressant inblick i ditt liv.
Ja, tack själv.